Barbro får som vuxen reda på mammans livslånga hemlighet.
Och så vänder jag till mamma och så tittar jag på henne. Och hon är alldeles tyst också. Så gör hon så här. Hon bara tar upp sitt pekfinger. Pekar på sig in liksom mot hjärtat. Och jag hör mig själv säga, är det din son?
Barbro får se ett fotografi som föreställer en för henne helt okänd bror i Spanien.
Och det är som hela jordaxeln har på något sätt tippat över. Och jag tänker, men vad är detta?
Du lyssnar på Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. När Barbro växte upp pratade hennes mamma Dagmar ofta och med glädje om den där resan hon gjorde till Barcelona som ung.
Och jag hade så många vänner och vi hade danstillställningar och jag gick och lärde mig spanska. Jag har ju alltid liksom beundrat henne och mina lekkamraters mamma, de var ju hemma, de hade städer och mamma tog på sig sin ulster och sin hatt och så gick hon till sitt konsulat och jobbade.
Vi sitter hemma hos Barbro i hennes färgglada och ombonade lägenhet med utsikt över Västra hamnen i Malmö. Här ligger böcker, brev och fotografier från hennes mammas tid i Spanien utspridda på matsalsbordet. Mamman arbetade under hela sitt liv på olika spanskspråkiga konsulat i Sverige efter att ha lärt sig spanska som ung när hon reste till sin farbrors familj i Barcelona.
Mamma är då äldst på en syskonskara av 6 i Göteborg. Och sen hörde saken att hon hade besvär med förkylningar och såna här luftrörskatarrer och sånt här. Så att hon vistades ibland hos ett barnlöst par i Värmland. Och där fick hon vara ensam barn hos dem och skulle liksom kurera sig från sina sjukdomar. Och sen tror jag att mamma, det sa mamma också, att hon ville ju så gärna åka ner till Spanien. Alltså på något sätt lockade det här med Barcelona, komma från Göteborg och syskonskaran. Och min morfar hade väl inte sådär jätte bra ekonomi och det var liksom lite knapert. Så jag tror hon mer eller mindre tjatade sig till att få åka ner till Barcelona. Och där fanns ju då min morfars bror Josef som då var gift med den norska Laura, och att de hade bosatts i Barcelona, det berodde på att Laura då ansågs vara sjuklig och behövde ett varmare klimat. Och de hade då också en liten son som hette Hans, som då var mammas kusin.
Kusinen Hans kommer senare att få en framträdande roll i den här berättelsen. Men det som händer nu är att Barbros mamma, Dagmar, får följa med farbror Josef till Spanien. Hon är 16 år och de två tar tåget genom Europa till Barcelona. Året är 1922.
Hon har sparat under alla år massvis med brev från alla sina spanska väninnor som har då skrivit till henne när hon var där och när hon kommit hem. Och sen har hon då samlat små fotografier på tillvaron i Barcelona. Och det fanns alltid en bild på mamma på balkongen i Barcelona iför en spansk sjal så där vackert draperad kring kroppen, och bredvid henne så står då Josef. Och på en annan bild så står hon själv i den här spanska sjalen. Och en ung 16-17-årig flicka i den här spanska sjalen. Men vad den sjalen döljer fick jag ju då så småningom veta. Och det var nog att där var hon nog gravid. Och hon visste ju ingenting om graviditeter. Hon visste knappt någonting om menstruationer. Hon berättade ju själv att när hon fick sin första menstruation så trodde hon var döende. Och hon hade med sig sin älsklingsdocka när hon åkte ner till Barcelona. Så hon var ju ganska barnslig och ovetande, men hon blir ju då gravid. Och det här måste ha varit förfärligt för henne. Och sen berättade mamma att månaden innan födseln så vistades hon på ett kloster. Och gick ju inte ut heller innan dess, utan från alltså den här underbara, fantastiska åren. Plötsligt så vänds jag alltihopa. Det måste ha varit förfärligt för henne att i ensamhet bära på detta och oron och inte minst skulden.
I februari 1924 föder Barbros mamma en son i klostret. En son vars far tillhör familjen hon bor hos.
Pappan är, visar det sig, det är ju då hennes kusin Hans. Och huruvida det fanns något så här, attraktion mellan dem. Man kan tänka en ung flicka och en ung pojke. Och ja, ute på danstillställningar, ute på utflykter och sådär. Så jag vet inte sanningen alltså. Men hon födde ju Enrique på ett kloster. Och barnet tas om hand av en kvinna. Och är hos henne i 2 år. Min mamma återvänder då till familjen. Och jag har ju ett brev från min mormor. Det visar sig att de har inte en aning om hemma i Göteborg vad som har hänt deras dotter. Utan min mormor skriver så här: åh kära lilla Dadda, min mamma kallas för Dadda. Kära lilla Dadda, åh vad skönt att du har blivit frisk igen. Vi har varit så oroliga, du måste skriva oftare. För de har inte haft en aning hemma i Göteborg.
När Dagmar kommer tillbaka till sin spanska familj efter att ha fött och lämnat bort sin son måste hon linda brösten för att stoppa mjölkproduktionen. Och hennes farbrors familj låter henne inte glömma vad som hänt.
Och när hon kommer tillbaka till familjen så är det ju inte så här att hon tas emot med öppna armar och tas om hand. Alltså idag skulle man ju haft debriefing, men det fanns ju inte på en tid. Tvärtom, då är hon den skamfyllda kvinnan och får inte ens äta med familjen i matsalen, utan hon får äta köket själv. Och sen efter, där i februari och sen i maj, då blir hon hemskickad. Farbror Josef följer med henne då hela vägen hem till Göteborg och liksom eskorterar hem denna fallna släkting. Och det bagage som hon bar hem där var så tungt och så skamfyllt. Så att, om man tänker efter, jag tänker på henne nu efteråt, tänker jag, det är självklart att hon hade ju så svårt att prata om detta. Det satt så djupt, så djupt, så djupt, så djupt.
Så småningom gifter sig Dagmar i Sverige och får 2 barn, Barbro och hennes 15 år äldre bror Ingemar. Men de är helt ovetande om att de har en halvbror i Spanien. Dagmar däremot får i hemlighet små strödda bilder av hur hennes son i Spanien har det.
Han adopteras, heter det då, till familjen. Och då är han ju 2 och en riktig. Han tror ju då hela sin uppväxt att han är adopterad från en båt som har legat i Barcelona hamn. Det är hans bakgrund. Men Laura, det säger Josefs fru, hon skriver brev hem till mamma. Och hon är norska och hon skriver på en förfärlig rotvälska. Men där finns en passus på spanska. Där hon berättar om att Enrique har fått tänder och Enrique har stickat någon liten, ja, någon dräkt och sånt där till honom. Så där finns någon som har ett hjärta på något sätt ändå och försöker förmedla lite information till mamma. Men det skriver på spanska så att ingen av de andra i familjen ska kunna förstå vad det står.
Men där i Spanien då, ja, där finns ju pappan då. Hans.
Pappan
finns. I samma familj.
Ja. Och då är det så här, han har då, jag har ju letat här bland breven, och han har då skickat brev hem till mamma. Där han skriver så här, ja, varför har du inte svarat på mina brev? Jag har ju skickat, och så skriver han några kort och sånt där. Va? Och jag tror att man har helt enkelt gömt undan dem.
Men tror du att Hans visste om att han var far till
ja,
barnet?
Ja, det visste han. Det visste han. Oh ja, absolut alltså. För att han har ju erkänt faderskapet.
Och när får Enrik veta vem hans föräldrar är?
Ja, då är det så här. Enrique ska fylla 18 och har slutat skolan och ska börja studera och sånt där. Och då säger Josef så här, ja, jag vill prata med dig. Jag har en sak jag måste berätta för dig. Det är så här att jag är inte din pappa, utan det är Hans, din bror, som är din pappa. Men det här är en tystnadspakt, un pacto di silenzio. Och det här säger du inte ett ljud om, utan det här stannar oss emellan och så är det locket på. Och sen ska det inte detta bearbetas heller.
Åren går och både Barbro och hennes son Enrique bär på hemligheten på var sitt håll. Enrique får så småningom en egen familj i Spanien men har en stor släkt på pappa Josefs sida i Sverige. Så när Enrique är 55 bestämmer han sig för att åka upp till Sverige med hustru och 6 av sina 8 barn.
Och de hyr en folkabuss och turnerar runt i Sverige och hälsar på. Och är uppe i Stockholm hos min morbror Gunnar. Och mamma och pappa bor då i Båstad, dit de har flyttat liksom efter pensionen. Och då ringer Gunnar till min mamma och säger så här, jag tror att här är en person som hemskt gärna vill prata med dig. Och mamma tar telefonluren. Och då är det Enrique. Och då frågar Enrique om de får lov att komma ner till Båstad och hälsa på. Och jag säger, ja, säger mamma, det får, men ni får vänta. Ni får komma liksom i övermorgon. Kom inte imorgon, för övermorgon. Ja, hon måste liksom landa på något sätt. Alltså. Aldrig har de träffats alltså. Han är 55 år. Så två dagar senare, då bromsar liksom den här folkabussen in i Båstad utanför huset. Och sen har ju barnen berättat nu också hur det gick till. Och då bestämde de att vi sitter kvar i bussen, pappa går ur, han går fram och knackar på dörren och de andra ska sitta kvar i bussen och avvakta för att se liksom hur det hela utfaller. Alltså det är ett oerhört dramatiskt ögonblick. Så Enrique kliver ur, går fram till dörren och knackar. Och så ser de som sitter i bussen att dörren öppnas. Och det är en öppen famn. Och då kommer allihopa efter. Men då har mamma, eller jag tror det är min pappa, bestämt att här ska inte tas några foton. Jag vet inte varför. Alltså det är något som är så känsligt så att... Det finns inga foton från detta. Men barnen tycker detta är jättekul. De har ju inte riktigt tänkt med den här storyn. Men de har ju plötsligt då fått en farmor som då bor i Sverige. Och som har då också, hon bakade faktiskt bullar för det här tillfället. Och då har de kommit överens om att Tilde, alltså Enriques fru, ska ta sig an pappa. För pappa har ju varit lite hela tiden... sagt ifrån att det här sonen får mamma glömma, det är de två, det är de som ska gifta sig etc. Men Matilde tar sig an pappa och charmerar honom så han smälter. Hon är väldigt tjusig och väldigt sådär. Och, ja, så pappa smälter totalt och mamma och Ricke får gå och sätta sig och prata någonstans. Men exakt vad de säger och hur detta är, det vet jag inte. Det är ingen av dem som har berättat det alltså. Jag tror att det är så känsligt på något sätt alltså.
Men fortfarande vet Barbro inget om sin bror Enrique. Det här mötet hemma hos mamman mellan henne och sonen förblir en hemlighet i ytterligare 2 år. Då har Barbros mamma och pappa varit i Spanien och kommer hem och tar fram foton från resan.
Och vi har ätit middag och sen sätter vi oss och ska dricka kaffe efter maten. Och så vill mamma visa lite bilder som var de här tagit när de var nere i Spanien. Och ett sånt där litet kuvert som man hade på den tiden och plockade upp dem. Och så tittar vi på de här bilderna och så är det, ja, där är det Madrid, jaha. Ja, det ena liksom bilden efter den andra. Så plötsligt så ser jag då en bild med mamma och pappa och så är det en man och så är det en kvinna. Och jag vet ju att min morfar hade en bror som bodde i Barcelona. Så det har liksom alltid funnits någon slags diffus spansk släkt som jag aldrig haft riktigt koll på. Och då säger jag till mamma så här, vi sitter och bläddrar i de här bilderna. Så pekar jag på den där mannen och säger, ha, säger jag. Och vem är nu det här då? Är det någon kusin till dig eller vem är det? Och så är det alldeles tyst. Och så vände jag på sin mamma och så tittar jag på henne. Och hon är alldeles tyst också. Så gör hon så här. Hon bara tar upp sitt pekfinger. Pekar på sig in liksom mot hjärtat. Och jag vet inte hur lång tid det går. Det är säkert kanske bara 2 sekunder. Men för mig är det någon slags evighet. Och jag hör mig själv säga, är det din son? Och hon säger ingenting. Utan hon bara nickar tyst. Och jag tänker, men vad är detta? Det är min mamma. Och jag har jag en bror? Plötsligt har jag en bror till. Och då har min bror Ingemar, som var då 15 år äldre än vad jag var, han hade ju gått bort i cancer precis året innan 1978. Och så plötsligt så dyker det upp en ny bror i Spanien. Och det är som så overkligt alltihopa. Och jag kan inte riktigt sätta ord på det. Och i det ögonblicket så är det som att om man har fått ett slag så känner man liksom inte smärta med en gång. Men man vill liksom inte riktigt peta på skadan. Och jag kände att det här är så, alltså instinktivt kände jag att detta är så känsligt. Jag kan inte börja fråga min mamma med en gång, men hur gick detta till och nu kan du få det berätta. Utan det la sig någon slags tystnad, ett slags medvetande om att det här har hon känt till hela sitt liv, men aldrig berättat för mig alltså. Sen sakta men säkert så började det väl sippra fram liksom små fragment av hur det hela på något sätt hade gått till, hur det varit. Men det var ju aldrig så här att hon så här spontant sa, nu ska jag berätta för dig hur det var. Utan tvärtom så fick jag liksom lite försiktigt fråga henne. Eller så kunde det komma att plötsligt så här, det är så mycket jag skulle vilja berätta. Och så kom det liksom ingenting. Sen var jag liksom själv med att bearbeta detta. Jag hade liksom ingen att dela det med riktigt. Alltså inte vad jag minns. Alltså, utan jag gick och bar på detta. Och sen fick jag så småningom adressen till honom. Och jag satte mig och skrev ett brev. Och jag skulle skriva det för hand. Och nu kan jag ju spanska. Jag försökte formulera på spanska och det lät ju väldigt, jag vet inte, hur formulerar man ett brev på spanska där man ska berätta att jag är glad att jag har hittat dig som du som är min bror.
Barbro och Enrique får kontakt brevledes, men först 2 år senare åker Barbro ner till Spanien för att träffa honom och hela den spanska familjen.
Då åkte mamma, pappa och jag och flickorna och min man ner till Madrid och firar jul med dem. Och då träffar jag hela den här stora spanska familjen för första gången och min bror. Och det blev så otroligt mycket ståhej kring detta. Det var jul och vi skulle träffa alla människor. Vi skulle en hit och en dit. Och det var 8 barn och sen var det deras festmör och festmän. Och alla var så måna om att vi skulle ha så roligt. Så att på någonstans mitt i allt det här så tappade jag liksom bort min bror. Alltså det var så overkligt. Det var ungefär som man var med i någon slags film. Och samtidigt så tror jag att min mamma var väldigt angelägen om att det här skulle gå så bra. Så hon liksom styrde och ställde lite grann i bakgrunden. För det var så spänt hela tiden. Och det var det även senare tillfällen när jag träffade Ricke tillsammans med mamma. Så var det aldrig så här att vi liksom satt oss ner och pratade om vad som hade hänt. Utan mamma sa bara så här, åh det är så roligt att vi kan vara tillsammans, vi tre. Men aldrig liksom berättade liksom hur hon kände. Utan bara konstaterande att det var så äntligen en sån lycka. Så det var först när mamma hade gått bort och jag åkte ner själv till Ricke. Det var då jag kunde börja prata med honom. Och han var ju lika svår att prata med som min mamma. Alltså. Det kom ju bara små rännilar, små fragment. För honom har ju detta också varit en sån skam och en sån hemlighet. Så att det satt ju så djupt inne hos honom också. Ju. Så att det var ju två väldigt emotionellt, jag kan inte säga skadade, men någon slags förlamning. Alltså det här att man inte låter liksom känslorna komma ut riktigt. Alltså. Så att jag har ju fått lägga pussel helt enkelt.
Enrique och hans mamma Dagmar får 12 år tillsammans innan Dagmar ligger för döden. Och då reser Enrique upp till Sverige för sista gången.
Hon var hemma hos mig över en helg. Man känner på sig. Jag gjorde i ordning ett av flickornas rum till henne. Och på lördag morgon är jag själv hemma med mamma. Och jag är nere i köket och ska göra ordning frukost till henne. Så jag kokar ett ägg och vi hade en sån där timglas som man då vände på. Och så vände jag på timglaset. Och plötsligt så stannar sanden. Och så tänkte jag, vad är detta? Så jag liksom bara skaka på det. Och någonting säger mig att någonting händer här. Och mamma har varit väldigt dålig på natten. Då lyfter jag på telefon och ringer till Enrique i Spanien. Och säger, Enrique, mamma är jättesjuk. Du får komma. Så att han ringer och får fatt i en flygbiljett. Och kommer med sista flygbåten ifrån Kastrup. Och hem på kvällen. Så Enrique och jag vakar hela natten hos mamma. Och det är sista gången de träffas i livet, de två alltså. Och det är då jag egentligen lär känna Enrique. Då känner jag liksom att nu är det vi två här som då, och vår mamma håller på att gå ifrån oss alltså. Och lämna oss. Och mamma visste om att Enrique skulle komma. Och frågade, när kommer Ricke? Ja, han är på väg så han kommer. Och så kommer Ricke och då säger mamma, ay hijo mio, och min son, betyder det alltså, ay hijo mio. Så det var födelsen och döden ihop alltså.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.